Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 330. Jag heter Fredrik Hedenskog och efter förra veckans mardrömsuppkoppling så är jag glad att kunna säga att jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej, hej.
Hej, hopp.
På dagens agenda står diskussionsämnen som publiksnitt, revirkonflikter och ett klassikermöte att faktiskt se fram emot. Men vi börjar såklart med MFFs senaste match, det vill säga 3-1-segern borta mot Sirius.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Efter slutsignalen mot Sirius var MFF-tränaren Henrik Rydström inte nådig i sin analys av lagets insats. Trots vinsten så tog han upp en massa saker som inte var bra. Höll du med honom, Fredrik?
Ja, jag kan väl skriva under på det mesta. Vi har ju liksom sett samma match. Och det var ju liksom inte... Det var väl inga egentligen så speciellt upprörande saker han sa. Det var ju mer att han vad ska man säga, kritiserade laget på ett sätt som han faktiskt inte har gjort tidigare. Han var ju väldigt positiv både efter matcherna mot Mjällby och Djurgården där MFF tappade poäng. Så att höra honom ändå var så pass kritisk efter en seger var kanske lite oväntat. Men kanske var det också nödvändigt. Man får ju se vilken effekt det får. Det kanske var läge att stämma i bäcken här, för det var ju mycket slarv under matchen och så den här typen av saker som egentligen inte beror på något strukturellt utan kanske snarare är en fråga om fokus och inställning egentligen.
Jag tänkte vi kan återkomma till de detaljerna strax, men jag vill fråga dig Max då, apropå detta, är det liksom en slump att Rydström gör så här eller är det klassisk liksom, idrottsledarpsykologi att man väntar med kritiken tills spelarna ändå har en vinst och bädda in den i så att säga?
Faktiskt vet inte. Jag kan säga att jag känner inte Rydström på det sättet så det var ju riktigt ta det. Men det var ju en väldig omsvängning från Djurgårdsmatchen där allting var så jättebra efteråt. Så att det fanns en tanke bakom är ju helt uppenbart. Sen om det hade kommit även om de har förlorat, det är svårt att säga. Vi ska kanske inte ge oss på detaljer, men det Fredrik säger så tänker jag just, jag tycker att om man nu ska personifiera saker och ting så var det väl Sergio Peña som verkligen visade det här ofokuset och okoncentrationen och nonchalansen liksom som fanns i delar av matchen efter en väldigt rolig start däremot.
Han har ju hållit en väldigt hög klass genomgående i år så det var liksom lite oväntad prestationssänkning från honom. Sen vet jag, just Rydström är lite svårläst efter matcherna så där. Han är ju också en otrolig tävlingsmänniska och inte alltid den godaste förloraren heller. Eller att vinna.
Han
är ju en känslomänniska efter matcherna och kan ju liksom slänga ur sig grejer och så. Så det är möjligt att han med lite perspektiv på det skulle liksom, ja, ge en lite lugnare analys. Då. Men det är ju härligt med den typen av känslor. Man gillar ju ett utbrott.
Liksom. Så är det ju säkert. Men han har ju också nästan alltid den brasklappen när han pratar efter matchen. Att nu är det direkt efter matchen. Du får ta det här med en nypa salt. Liksom.
Ja, han är ju sån också att hittar han en tråd så kan han ju spinna på den hur länge som helst. Så att ibland kan det väl vara lite slumpartat vilken tråd det blir.
Om vi då går in lite mer i detalj på matchen så hade det ju inte ens gått 2 minuter när Derek Cornelius kunde gå upp och nicka in sitt första allsvenska mål på Sebastian Jörgensens hörna. Betyder det att MFF har fått ordning på sina offensiva fasta situationer?
Eller beror det på
ett hörnmål gör ingen
höst? Eller att Sirius har fått stora problem med sina. Det är alltid två lag på plan. Nej, men jag tycker att MFF har liksom visat en del tendenser på fasta situationer över en någorlunda längre tid i alla fall. Och nu satt den där delvis beroende på jäkligt slappt försvar. Han får ju vara väldigt, väldigt, han behöver inte ens gå upp i en duell när han nickar in den här bollen. Men också att man rör sig på ett sätt i straffområdet som gör att man faktiskt hittar till den här ytan. Och sen ska det ju sägas en väldigt bra slagen hörna. Kvaliteten på hörnor och frispark har ju inte alltid hållit toppnivå heller. Liksom. Av Sebastian Jörgensen.
Jag skulle ju egentligen vilja knyta det till ännu tidigare än de två minuterna. Till 28 sekunder. När Oliver Berg skjuter matchens första skott på mål. Det som tog en timme mot Djurgården. Och om jag minns rätt nu här snabbt i hastigheten så blev det hörna på det skottet. Och det är andra hörnan sen strax därefter som Cornelius gör mål på. Så att på det sättet, det är också någonting det handlar om att skapa fasta situationer när det är lite allmän oreda. Lite slumpartade skott. Liksom de första 10 minuterna så tyckte jag det var riktigt trevligt att titta eftersom jag såg de här sakerna som man inte har sett tidigare. Kanske till och med var lite längre, men efter 2-0 så var det ju mycket som slocknade. Och det kan jag fundera över, för det ser ju inte bra ut sen.
Ja, när vi är inne på det, då får, jag tänker att den här matchen var lite sån så att man får hoppa lite fram och tillbaka. Men när vi då pratar om fasta situationer så är det ju svårt att undvika Sirius reducering. Om jag hade varit Johan Dahlin, som ju fortsätter att vara ruskigt bra i MFF-målet för övrigt, så hade jag varit oerhört frustrerad över det målet. Det var ju...
Gav han uttryck för någon annan känsla?
Nej, men alltså, det börjar ju visserligen med att Busanello vinner bollen ute vid sidlinjen, men sen så tycker han liksom lite grann att han är färdig och tappar den igen. Och så, ja, vad kan det vara, 10 meter utanför eget straffområde kanske? Och sen kommer Peña med en flygande... Kan man ha en flygande glidtackling? En glidande flygtackling. Ja, i alla fall på en spelare som redan har släppt bollen. Och sen följer en frispark där Lasse Berg Jonsson och möjligen i samarbete med Busanello släpper en spelare helt fri på bortre stolpen. Nu vet inte jag om MFF spelar man-man eller zon eller en blandning på de här tillfällena. Men alltså, frågan...
Vanligast skulle jag säga att man har en kombination där, att det är några pjäser som har zoner. Jag skulle kunna tänka mig till exempel att Pontus Jansson och Derek Cornelius och även Esa Kristelin har tre zoner. Och sen så finns det alltid specialfall där det finns, om det finns någon bjässe på topp till exempel. Men Jan Kollar dyker upp där i Sirius, så då vill man ju ha koll på honom. Men sen så är det lite spelare runt omkring som ska ta spelare. Man kan ju ofta höra Johnny Fedel. Inte så ofta nu längre, men under en period gapa sexan! Eller vad det kan vara.
Frågan kvarstår. När ska jag få förordning på defensiva fasta situationer? För mig så handlar det framförallt om frisparkar. Hörnorna känns som att de har hyfsat koll på, men frisparkarna... Framförallt de som slås med inåtskruv in i straffområdet, där är det kris varje gång, känns det som.
Jag kan inte hjälpa, jag tycker det är märkligt att det är ett av Sveriges absolut bästa lag som tränar varje dag och tränar två gånger om dagen ibland, att det är så svårt att få till det som ändå är lite statiskt. Det är liksom lättare att förstå misstag i fart och spel, tycker jag. Så att det här är någonting som, ja, det är kanske för sent nu för denna säsong, men MFF måste ju fundera över sin egen organisation, om man har hittat rätt verkligen.
Jag, för mig, när jag tittar på de här situationerna, så tycker jag att det är inte så jättemycket strukturellt problem. För man, jag tycker man står ju ganska bra liksom, när man bara tittar på liksom, om man fryser bilden alldeles innan frisparken ska slås, så är det ingen som står direkt fel. Men det handlar ganska mycket om liksom att man slarvar och att man fuskar i markeringen. Och,
ja, men om det händer gång på gång, är det inte ett strukturellt problem?
Ja, men precis. Det är, ja, för sig då, ja, så kan man ju få det. Om jag lägger upp det som att det är ett taktiskt problem, kanske snarare då, att man positionellt problem. Men det är att MFF har fått in Pontus Jansson, och de har sedan tidigare Derek Cornelius och Isak Kristelin, som jag nämnde tidigare. Det är ju väldigt bra nickspelare. Det är ju de man vill ta bort bollen. Och det kan man ju referera till från min egen karriär, när man fick någon slags uppdrag ofta att man skulle hålla någon stolpe eller sånt där. Så står man ju där i och med att man är så lång och hoppas då på att någon annan ska plocka bort den bollen av någon nickstarka som liksom ska söka upp bollen i en speciell yta. Och då blir det lätt att det uppstår så som en Busanello och Bergjonsen. De hoppas ju att Pontus Jansson ska ha den, och när de ser att bollen går över där borta så är de inte riktigt med, och de går dit lite grann i situationen, men inte i närheten av så rejält som de behöver göra. De alibi-markerar, kan man säga, och hoppas på att någon annan ska ta det ansvaret.
Jag tycker Berg Jonsson inte ens har blicken. Liksom. Det ser ut som han är helt borta där faktiskt. Alltså, eftersom de råkar zooma in honom rätt så väl. Då.
Ja, men det är konstigt, för det, är liksom, det har också skiftat lite. Alltså, om man jämför, för här i detta målet var ju, precis som du säger Fredrik, alibi-markering som var det uppenbara problemet. Det kändes inte som Berg Jonsson ens tog löpningen. Eller han tog den ju när syrespelaren redan hade liksom försvunnit bort. Om man jämför det senast insläppta målet mot Mjällby, där gjorde ju Josef Ceesay ett 120-procentigt markeringsjobb. Det var bara det att han glömde att titta på bollen. Han gjorde allt man kunde för att hålla fast Mjällbyspelaren.
Vilket han ofta gör på
rum. Ja, men så att det är ju liksom lite olika.
Ja, men det där är ju, jag tycker någonstans inte att det är så olika ändå. Det handlar ju om att han ska vara fullt fokuserad på situationen och agera på det sättet som krävs. Ibland så räcker det med att man är där och går upp i duellen bara så att en motståndare inte får chans att ensam skalla in den eller få tillräckligt tryck i sin nick eller vad det kan vara. Och i andra fall så handlar det faktiskt om att vinna duellen, för att det hänger på om det ska bli mål eller inte. Och jag tycker liksom inte att alla är riktigt påkopplade där inne. Och när vi var på en MFF-träning, om det var i förra veckan eller om det var förra veckan, och Johnny Fedel gav det försvarande laget en otrolig utskällning liksom, på att de där han pratade om just det här att man lämnar över ansvaret till andra och man går och klagar på varandra. Och man kan ju se efter målet här att Bussanello säger någonting till Berg Jonsson, och ja, istället för att de bara tillsammans går båda på bollen om de inte kan enas, istället för att lämna över det ansvaret. Det är där det handlar om. Det borde inte vara så svårt att faktiskt fixa det.
Jag vill skicka en fråga till målvakten i gänget här. Herr Hedenskog, det här bara poppar upp i huvudet på mig nu, men kan det ha någonting med sättet att MFF spelar på hörnor utifrån målvaktens synpunkt? För jag tänker så här att Johan Alin kommer ju komma tillbaka till, och han ska ha så mycket beröm så det finns inte just nu. Men han är ju väldigt sällan att han går ut och plockar bollar i luften. Och framförallt på hörnor. Det ser du andra målvakter som ganska tydligt, alltså i tidigt skede, tar det steget, ja, ut.
Alltså det är väl lite, jag tänker nu, han har varit med så länge, man lär sig efterhand vad som är ens styrkor och svagheter. Och han har väl sannolikt identifierat att inläggsspelet är inte hans bästa sida. Och har man då, som vi säger, Cornelius och Pontus Jansson och så kan man liksom glatt skita det. Jag spelade i Division 5-fotboll med Jonas Virmola. Det var ju den bästa säsongen i mitt liv. Så jag började inte bry mig om en enda hörna. Liksom. Det var ju bara...
Men det, att det är just till frisparkar är ingen slump heller. För att om man är en spelare som inte har sina styrkor i luften, så är ju liksom den typen av inåtskruvade hörnor rätt jobbiga att tas med. Mm. För att det går fort och det stångas och det är rätt brutalt där inne många stunder. Så att, ja, det kräver ju verkligen att man är påkopplad. Man kan inte göra det på 80%. Och det är ju bara att hamra in det budskapet. Mm. Annars så får man ju bara ställa över spelare trots att de är bra i det vanliga spelet. Om de inte kan göra jobbet tillräckligt på fasta situationer. För nu har ju motståndarna identifierat det här som ett problem i MFF och försöker ju såra dem med att liksom söka de här frisparkarna i de lägena. Och där, det handlar ju om disciplin i det läget också. Sergio Pena får inte ge bort den frisparken. Sen så är det ofrånkomligt att det kommer hända lite då och då. Ibland måste man göra det, men inte i den utsträckningen som det skedde mot Sirius till exempel.
Ska vi återgå till saker som var positiva för Malmö FF, kanske? De vann ju trots allt, som påpekats. Oliver Berg hade en bra 30-årsdag. I sin första allsvenska match för MFF så fick norrmannen göra ett spelmål, vilket han alltså inte lyckats med på hela säsongen i Djurgården. Och i andra halvlek så flyttade Rydström ner Berg som sexa för att stabilisera mittfältet. Det kan vi återkomma till, men om vi börjar med Bergs insats, vad säger de här 90 minuterna om honom?
Jag tycker alltid det är tidigt att säga någonting efter så pass kort, men alltså den starten han gör där framme offensivt visar ju att där var ju kvaliteter som Malmö FF behöver. Han hade ju 2 eller 3 skott i alla fall. Han gör mål. den delen, jag hade gärna velat se honom offensivt hela matchen egentligen för att kunna få en ännu tydligare bild, men någonting har man ju hittat rätt, och för honom själv det måste ju vara skönast möjliga start att dels få vinna men få göra mål och känna liksom att man har en betydelsefull roll direkt. Så att det blir väldigt spännande att följa honom i fortsättningen, men man ska ju inte dra för stora växlar på en match.
Nej, det MFF, han inledde ju pikt och visade ju vägen med skott och sen jobbar han ju förstås hårt genom hela matchen, springer mest i laget till exempel. Är ingen överraskad över det förstås. Men MFF tappar ju offensiven efter, vad ska man säga, en halvtimme in i matchen ungefär. Där man liksom inte alls får så många strukturerade anfall, och sen så hittar man ju tillbaka sen när Sirius blir lite mer desperata i andra halvlek då. Men så att ingen glänsande insats kanske, men ändå fortfarande bra.
Om man tittar framåt då, vilka effekter kan man förmoda att han får för laget och på omgivningen?
Då tänker jag offensivt, för det är framförallt det han är värvad för. Så
att men det är ju där man måste se lite till, tycker jag också. Jag ser ju inget större samarbete med Kiese Thelin i den här matchen. Thelin har ju fortfarande just nu ganska jobbigt, tycker jag. Så att det är väl samma sak där, så att det måste få lite tid. Det är ju inte så mycket tid eftersom det är inte så många matcher kvar. Men det behövs lite tid till, tror jag.
Nej, det kommer väl, kan man anta, lyfta lite grann hela tiden eftersom man kommer in i laget mer och mer. Jag tror att han kommer bidra framförallt med smarthet liksom, och arbetsmoral. Väldigt viktiga detaljer under, eller egenskaper under serieavslutningen. Jag tror han kommer bli nyttig där. Sen så återstår det att se. Det fick väl ett ganska tydligt svar att han går in på tia-rollen också. Så att han kommer ju förmodligen spela resterande delen av säsongen där, om man inte går ner sig fullständigt i formen. Det är väl inget som talar för det.
Det här att han flyttades ner i banan då, vad säger det om andra spelare?
Jag tycker det säger mer om Rydström, att han var faktiskt villig och jag kallar det för gambling i krönikan. Det var kanske att ta i lite grann, men det är ju ändå, säger ju ändå någonting när man flyttar ner en offensiv spelare till att spela sexa. Han har inte spelat där mycket under karriären, mer än kanske några enstaka tillfällen, men att han ville ha in den smartheten lite längre ner i plan och få slut på slarvet. Och även MFF har kanske saknat det här löpstyrkan på mittfältet efter att Hugo Larsson försvann. I Berg får man ju en spelare som faktiskt kan tillryggalägga mycket meter, och när matchbilden blir lite mer utdragen då, så är det ju en nyttig spelare att ha på den positionen.
Jag tror till viss del det var att han var, alltså det är naturligtvis viserande här, att det fungerar inte och Malmö tappar spelet. Att han liksom var tvungen att göra någonting och kanske var tvungen att få ner en av sina bättre spelare längre ner i banan för att åtminstone fånga upp bollen där. För det är framförallt Sergio Peña jag kommer tillbaka till, som liksom med hela sin, tyvärr, alltså han har ju varit fantastisk ett tag, men hela sin utstrålning i den här matchen är bara negativ på något sätt. Ända fram till när han börjar utbyta också så ser han inte särskilt glad ut. Jag tror det var handlade om att få en bättre spelare längre ner i banan för att man var mer där nere.
Man kan ju tänka sig kanske att Penny inte var supersugen där, 70 mil av konstgräs en måndag.
Nej, det är konstigt. Och alla människor kan ha en dålig dag och vara ur humör och sånt, men på något sätt så han signalerar väldigt tydligt när han tappar det, och det gjorde han ju väldigt tidigt i denna match.
Övrigt i MFF, Max, jag vet att du ville prata om lite mer om Johan Dahlin.
Ja,
ordet är fritt. Målvaktsberöm finns det alltid plats för.
Jag tänkte väl det, va? Nej, men jag måste säga, jag tycker man sitter, nu jobbar inte jag med matchen, man sitter och sätter sina egna betyg, och för mig så det var liksom toppklass på honom denna gången. Han gör en rad räddningar på olika sätt, men liksom gör sig stor och är vikt nere vid stolpen och räddar någon gång, och på något sätt så tycker jag att jag såg det flera gånger när jag tittat på matchen att han räddar MFF i den här matchen.
Alltså hade lagen bytt målvakt så hade MFF inte vunnit.
Nej.
Myt av Nilssons ingripande på Bergs mål är inte, eller det är märkligt.
Ja.
Men där var ju Jonas Eriksson i studion, tror jag, var kritisk också till försvarsspelet, det här med att lägga händerna bakom ryggen och inte stöta ordentligt liksom, eller i alla fall täcka ordentligt. Men
det är bara för att han gillar att döms straffa.
Exakt. Men det är därför man ska skjuta. I ett läge, nu var det ju inte så mycket annat att göra för Oliver Berg, men det kan ju hända i många lägen. Alltså, Sebastian Anassi tar ju alldeles innan ett ganska svårt avslut som täcks och så dyker bollen upp vid Berg. Det är liksom det är hela det som är poängen. Skjut om du inte hittar något bättre, för det kan, bollarna kan studsa i rätt riktning.
Vad det gäller Johan, så tycker jag att han spelar så inspirerat och lugnt samtidigt. Han har ju dessutom fått vara skadefri. Peppa, peppa för honom. Men det liksom, ja, han utstrålar allt det bästa av sig själv på något sätt just nu.
Ja,
och han nu, till och med förlåt, han till och med försöker sätta igång spelet fort, men det är inte lätt med det laget. För det var flera gånger liksom han rusar ut mot strafflinjen och försöker hitta någon, men tvingas ändå liksom rulla bollen i sidled, för det finns inte de rörelserna i laget.
Han har en väldigt fin utspark i andra halvlek till Ali, tror jag det är, som tar ner den, och det drar igång ett ganska farligt MFF-anfall, och det är inte första gången Dahlin har gjort så. Han hade ju även en utspark mot Värnamo.
Till Ali just.
Ja, precis. Det blev ju en assist där. Den Johan Dahlin har man ju faktiskt inte sett tidigare. I den utsträckningen i alla fall.
Poängspelaren.
Poängspelaren Johan Dahlin, exakt. Nej, men han... det är ju svårt att säga. Är han bättre än någonsin? Jag skulle nog säga att han i alla fall gör fler avgörande räddningar för MFF än någonsin. Tidigare har han kanske inte behövt göra det. Men när möjligheten nu dyker upp, så tar han den.
Han ska ju inte ha så här mycket att göra mot Sirius som han hade, om man ska vara ärlig. Men när han nu har det, så gör han ju det fantastiskt bra. Det är som jag säger, jag håller fast vid att, och du är ju inne på samma sak, att han räddar dem.
Ja, och jag tänker att det kanske är väl någonstans det här att han har med att göra generellt. Inte bara sett till Sirius-matchen. Det är väl, gissar jag, en effekt av NFFs spel. Alltså det är ju ett risktagandet är ju mycket större nu än vad det var under Ove Rössler till exempel. Alltså, så det är inte så konstigt att han har mer att göra. Men vi publicerade ju idag, var det, eller var det igår? Vi pratade med Daniel Andersson om Johan Dahlin, var det idag?
Det är
torsdag.
Pratades igår men publicerades idag.
Så var det, ja. Och där verkade det som att det kontrakt som går ut vid årsskiftet eller i slutet av säsongen är på väg att förlängas.
Ja, det var liksom sån här, ett sånt där samtal som är lite svårt att återge i text, för man ska egentligen ha en inspelning av det, för man hör på Daniel Andersson att han är nöjd när han säger svaret, vi förstår varandra, jag tror det kommer lösa sig. Så då kan man liksom höra på honom att det kommer lösa sig. Det är svårt, men det går inte att återge det i text. Liksom. Men det är ju liksom ingen dramatik i det heller egentligen. De sitter nog ganska lugnt i båten. Och, alltså, de har ju det här att fokusera på de här 9 matcherna som är kvar, så jag tror inte de stressar iväg över någonting. Det kommer ett landslagsuppehåll nu. Kan mycket väl bli löst då, kan man tänka sig. Vad blir det? Ja, det blir 2 veckor utan match.
Jag tror Johan sitter ganska lugnt i båten också. Han är väl rotad här nere med en gård uppe vid Hässleholm. Det är ju inte någonting som kommer att göra att han flyttar på sig. Jag är tämligen övertygad om att han kommer att bli målvaktstränare den dagen han slutar.
Ja, han är redan målvaktstränare.
Ja, uppe i Hässleholm.
Ja, och sen har man ju också, just med att Dahlin går så pass bra och man förlänger kontraktet, det känns ju naturligt. Olycklig sits för Diawara, såklart. Som kanske får tänka en gång till. Han är ju i sina... Han behöver inte vara sin bästa år för att vara målvakt, men han vill ju, det är ju någonstans nu han ska liksom norpa en första tröja.
Ja, ska man bara sitta på bänken, så blir det ju inga bästa år. Så
ja, och man kan, det har ju pratats, Robin Olsen har ju mer eller mindre lovat att han ska komma tillbaka, men nu vaktar han ju kassen för Aston Villa i senaste Premier League-matchen. Skulle han liksom få fortsätta stå där, så har ju inte han bråttom hem, och framförallt inte till allsvenska säsongen 2024, som ju börjar när Premier League-säsongen inte är klar än. Så ja, håller Dahlin ett år till, är han motiverad ett år till, vilket han ju av allt att döma är, så är han ju fortfarande allsvenskans bästa målvakt då.
Men jag tror han skriver sånt kort kontrakt.
Nej,
så han vill ha 2.
Han vill nog ha 2, kanske 3.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, En annan 70 troll kommer emot honom och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Om vi andra saker som är värda att diskutera kring MFF tycker jag kanske är Oskar Lewicki som gjorde en hyfsat stabil insats som vikarierande högerback trots att han fick en ganska tidig varning och kanske borde ha fått en till. Men det är ju en del av spelet att komma undan med sånt.
Precis, han släppte precis ja. rätt hundradel. Det är det som kallas för rutin.
Frågan framåt här nu är ju då om han kommer att spela mer på den positionen tills Anton Tinnerholm kommer tillbaka, om han nu gör det i år. Eller är det så att Cisse är fortfarande i första valet? Var står ni i den frågan?
Jag kommer ju ganska nyligen från Malmö FFs regntunga träning på hybridgräset och då det lilla man kunde se av en potentiell backlinje där så är det Ceesay som går in till höger igen med Pontus Jansson innanför sig och sen är det Moisander som tar Cornelius plats. Det är 0% skräll i det. Det var Martin Olsson till vänster för Gabriel Busanello saknades. Han haltade ju av mot slutet och bytte med Stefano Vecchia. Känns ju inte som att det är något allvarligt utan snarare en försiktighetsåtgärd. Och Busanello går ju förstås inte vänster om han är hel. Men där verkar det som att ja, Rydström ser sig som ett bättre alternativ. I alla fall bättre mot IFK Göteborg då, av träningen och döma. Man får ju en annan fart framåt med Ceesay. Jag personligen tycker att Lewicki är ett bättre alternativ för att han ger en huvudet är påkopplat på ett annat sätt. Han är smart och känner till situationerna och han kan ju försvara på ett helt annat sätt.
Precis när du liksom gav svaret på din egen där så skulle jag säga likadant. Att jag spontant föredrar Lewicki hur jobbet han än har haft ett tag här. Just för att jag tror att om han får spela högerbacket på matcher här nu så kan han nu komma in i det. Och det är en annan typ av roll än den här defensiva mittfältsrollen som han liksom har kommit ur på något sätt. Så att jag tycker det, för jag har lite svårt att se Ceesay i storhet och jag tycker inte att han ger spelet stabilitet.
Skulle man kunna tänka sig att det blir så att de alternerar lite på den positionen resten av säsongen beroende på match och motstånd? Jag tänker att här mot Göteborg så förväntar man sig väl en match som där MFF kommer att ha det mesta av spelet och de anfallen som Göteborg har kommer i stor utsträckning vara kontringar. Och då är ju Ceesay en tillgång så att säga.
Ja, det är mycket, mycket möjligt att man gör så. Även om MFF alltid säger att de koncentrerar sig på sitt eget spel och att man vill föra matchen själv så är det klart att man har sånt i åtanke.
Det finns ju ytterligare en aspekt där. Jag tänker som Cornelius är avstängd och Niklas Moisander är ju en väldigt duktig spelare. Men han är ju inte snabb han heller. Så att, någonstans, Pontus Jansson är ju snabb på ren vilja. Men det är klart att de behöver någon speed där bak.
Mm. Sen så, det finns ju också alternativ i form av yngre spelare att faktiskt ge chansen när det är en sån här situation uppstår på positionen. Det finns ju Skogmar och McCauley till exempel som kan spela högerback.
Men med tanke på hur det har sett ut hittills i MFF den här säsongen så känns det inte det så sannolikt.
Nej, det kan man ju lite beklaga på ett sätt också. Alltid en svår balansgång.
Ska det man började ju friskt liksom.
Ja.
Nej, men sen har det avtagit.
Ja, men precis. Och det finns ju Hugo Bolin-situationen och det finns ju men den här högerbacks-situationen också. Vad ska man välja? Och de är mitt uppe i ett guldrace nu. Det är liksom, det lär vara utsatt. Det lär vara utsålt om matcherna är kvar. Står 20 000 på läktarna och kräver seger. Och i förlängningen SM-guld är det då man släpper fram den här 19-åringen. Alltså det är ju, Men den där situationen kommer MFF brottas med nästa år också. Och den brottas med den egentligen till varje match. Någon gång måste man bara göra det där svåra valet. Och, ja. Men det är såklart alltid lättare att göra det i början av en säsong. När det inte är så tillspetsat läge. När en förlust inte är panikläge. Där rubrikerna inte blir så stora. Och man har liksom inget att förlora riktigt än.
Vi har ju redan lite glidit in på MFFs nästa match, så jag tänker att vi fortsätter där. Närmast väntar jag då alltså hemmamatch mot IFK Göteborg på söndag och ett klassikermöte som åtminstone på förhand ser ut att kunna bli värt namnet efter en rad ganska ensidiga och MFF-dominerade affärer. Inte minst till Fredrik Lindstrands stora förträtt. Tycker att de här matcherna har varit lite beige.
Ja, jo. Ja, men det har tappat sin laddning, det här klassikermötet lite grann. Men nu är det hetare än på länge,
ja,
vill jag säga.
Nu har vi ett på nytt för ett Göteborg som har tre raka vinster mot Djurgården, Degerfors och Häcken. Inte minst derbysegern imponerade. Det stod ju alltså 4-0 efter en knapp timmes spel i den matchen. Slutade sen 4-2. Men vad är det då som har hänt med IFK Göteborg, Fredrik?
Ja, mycket kan nog förklaras med att man har fått in en ny tränare i 40-åriga dansken Jens Asko. Sen så handlar det väl också om att man har ju plockat viktiga övertidssegrar både mot Djurgården och mot Degerfors. Det är inte så att det har varit... Djurgården hemma, bra insats av Göteborg. Där förtjänar man verkligen vinna den matchen. Degerfors krampaktigt. Så här viljeseger, att man inte ger upp. Och det bygger ju en känsla av någonting, att kollektivet kan klara saker. Det är ju, alltså, IFK Göteborg har ju inte blivit ett väldigt, väldigt mycket bättre lag rent truppmässigt. Man har ju faktiskt tappat Sebastian Olsson, långtidsskadad. Det är ju ändå tungt avbräck och så. Och mot Häcken var man ju till en inledning ganska rejält tillbakapressade. Och jag satt ju och kollade på den matchen och var helt säker på att Häcken nu har de lagt in en växel till och de kommer snart få in den här bollen och försöka stöka över den här matchen för att foka på det kommande Europa-kvalet. Men de slarvar i båda straffområdena och då hugger Göteborg, framför allt då när man har en Marcus Berg som har hittat formen igen. Ser ju piggare ut, är mer på rätt ställe och så marginalerna på sin sida. Och de surfar lite på det här stödet de har haft hela säsongen också. IFK Göteborgs, det är ganska häftigt det som är på Gamla Ullevi, att det är nästan fullsatt hela tiden trots att säsongen har varit bedrövlig. Och så mycket besvikelse den publiken har fått se, alltså såna här rena plattmatcher mot lag som man normalt sett kan tycka att man ska slå då. Så är de ändå där. Det är rätt häftig utveckling. Det känns som att IFK har lärt sig liksom hitta ett sätt att surfa på det trycket.
Alltså det att de har lyft, det är ju inget tvekan om det. Jag tror samtidigt just Häcken-matchen är, där finns ett litet uns fört att bedöma, och det är ju deras äventyr mot Aberdeen som jag tror ändå sitter i huvud och ben, och när liksom man får målledning själv utan det börjar ramla in på andra hållet, så tar det nog lite tid mentalt att försöka ställa om där. Och vi kan ju säga att vi spelar ju in torsdag och ikväll spelar Häcken returen mot Aberdeen, och den kan ju återigen påverka deras närmaste allsvenska matcher i högsta grad, skulle jag vilja säga.
Häcken har ju också haft lite medgång de också på slutet, kanske gått lite bättre än vad prestationerna har varit. Stora problem mot Sirius, det var liksom ett självmål i 96. 45 sekunder längre än vad övertiden egentligen var. Det är ett sent avgörande mot, man vänder mot Brommapojkarna hemma under sommaren. Alltså det har varit många sådana där man faktiskt, tack vare hårt arbete och moral och lite rättstuds, men kanske fått med sig lite mer pengar än vad man har gjort sig förtjänt av. Häcken har ju lidit av att man har dels sålt väldigt tunga profiler. Nu är ju Sadiq på väg bort. Där kommer ju av allt att döma lämna här på fredag då, efter den här Aberdeen-matchen. Och fått in mycket nytt också, men de har inte riktigt satt sig. Så, ja, och så nu ska de in i Europa. Det börjar kännas lite sådär, så att det tär på laget.
Jag tycker det är roligt också nu att Göteborg är i det skedet som man är. Därför jag vill se MFF utmanas riktigt i en... för då, på något sätt måste man bevisa att man kan bättre än mot Sirius. Även om Göteborg ligger långt ner i tabellen, så tror jag det här kommer att bli en helt annan typ av match. Och det kommer att bli ett väldigt tryck på läktarna naturligtvis. Göteborg brukar ha bara borta stöd. Så att den här matchen kan på båda hållen så att säga betyda mycket för Malmö FF, tror jag. Att vinner man och gör en riktigt bra match nu, då får man en skjuts in. Skulle man göra en dålig insats och förlora, då kan det bli väldigt tufft i fortsättningen, för då kommer det börja räknas igen och man summerar liksom hur det har varit. MFF behöver vinna flera matcher i rad, så enkelt är det.
Det är liksom lite intressant att när man tittar på spelschemat som MFF har kvar nu, så är det ju två svåra här nu. Skulle man inte kalla ett blåvitt hemma för svår för bara två veckor sedan, men nu är den ju det uppenbarligen, eftersom lag hittar och blir av med formen. Möter två formstarka lag på varsin sida om det här EM-kvaluppehållet. Blåvitt hemma nu och sen Hammarby borta på det erkänt svåra Tele2 Arena. MFF har inte slagit Hammarby borta sedan Kenta Olssons dagar. Liksom. Så att det, och han spelar ju inte ens på Tele2.
Nej.
Och inte Nacka skor.
Möjligt att vi får gå tillbaka så långt i tiden. Nej, men de är viktiga, för sen följer en radda matcher som är så att säga så kallat enkla. Där det är Degerfors, det är Brommapojkarna, Kalmar visserligen lite över där, och sen är det Varberg. Där ska ju MFF liksom samla på sig poäng inför den svåra avslutningen då med Norrköping, Elfsborg och Häcken.
När man tittar på programmet just så, vi har bara skummat, så tittar jag lite närmare på Elfsborg. Och det är just därför Malmö inte har råd att tappa mer nu här. Därför att Elfsborg har ju gräddfil just nu, känns det som, med bara citat lätta matcher. Som kommer i en rask följd här. Och när man tycker att det egentligen är lite svårare, så möter de AIK och IFK Göteborg som är nere i botten de också. De har liksom inga topplag. Så att om vi ska spekulera i Malmö FF som en guldkandidat, och det måste man ju göra när man ligger så nära toppen, så kommer det ju att krävas vinster på rad här nu verkligen för att inte tappa kontakten.
Derek Cornelius är ju som nämnts avstängd mot Göteborg. Vad innebär det för MFF och för matchen?
Ja, det innebär framförallt att hur dum får man vara, förlåt att jag säger det. Derek Cornelius drar alltså på sig en varning, ett offensivt tillbakaspring efter en hörna eller en frispark, genom att dra i en spelare som är nästan nere vid eget straffområde, lite överdrivet. Om det inte var en taktisk varning att han ville stå över mot just Göteborg för att spela mot Hammarby, så tycker jag det är otroligt dåligt av
det. Jag vill för allt i världen inte missa en match på Tele2.
Det var ju speciellt onödigt med tanke på att om Cornelius bara hade hållit sig i ytterligare 10 minuter, så hade de här två varningarna han hade nollställts, eftersom det då hade gått 10 omgångar.
Just det, så det faller i resonemanget med att han ville...
Ja, nej, det fanns nog inget sånt taktiskt överhuvudtaget, och han känns inte som någon som gör så. Det var i stridens hetta hände det, men det har kanske också hängt lite i luften. Jag har noterat två andra saker med Cornelius de två senaste matcherna. Han har i situationen mot Djurgården där Pontus Jansson landar på Widell Zetterström, så då gör Cornelius en helt otrolig filmning alldeles innan.
Han är inte svår på dem.
Som är bland alltså de sämsta filmningarna den här säsongen. Han har också en jättekonstig filmning även mot Sirius, där han liksom fejkar att han får någon slags smäll. Att det är en Sirius-spelare som rensar när Cornelius ska fram och nicka. Han är ju en halv meter ifrån, men han liksom tar sig ändå över ansiktet. Och jag fattar att man rycker tillbaka med ansiktet för att skydda sig, det är reflexmässigt, men att sen liksom påskina att man har blivit träffad är ju...
Ja. Nej, det är inte uppskattat alltså. Och jag fattar inte heller varför man...
Det syns alltså, ju tydligt.
Ja, det syns ju tydligt. Det är så långt ifrån. Alltså, så att det finns ju inte en möjlighet att domaren ska gå på det, om man nu liksom skulle kunna hänvisa till någon slags taktiska knep att filmning är en del av spelet. Men, ja.
Men du, kan du lika bra vi glider in på den andra samtidigt då, tycker jag. För jag är fruktansvärt trött på filmningar, och jag tycker att svenska domare, eller egentligen de som leder domarna, har väldigt dålig känsla för att liksom dra åt när någonting inte fungerar. Och Pontus Jansson pratade ju uppe i Mjällby om målvakter som sätter sig ner och fejkar skador. Efter Sirius-matchen så berättar alltså Sirius lagkapten Daniel Stensson.
Ja, i paus.
i pausredan, förlåt jag. Att han medvetet satte sig ner utan att vara skadad för att få ett avbrott i spelet. Jag säger, gör som ishockey, stäng av honom i efterhand. Det är direkt sabotage mot spelet, och att han är så dum att han erkänner det, så ska han straffas för det. Och man, alltså, det är klart, hade de reglerna funnits så hade han kanske aldrig sagt det, så kan man ju säga, men nu gör han det. Jag tycker man måste liksom sätta ner foten. Domarna måste bli mycket tydligare, att spelare som bara sätter sig ner oprovocerat, bara pekar, gå ut med dig direkt, eller så tar vi in båren och bär ut dig. Det här håller på att spåra ur fullständigt där.
Så är det ju i England nu för tiden. Att de får klara sig bäst de vill.
Men jag tänker också att även om fallen inte är 100% samma, kanske inte ens 75% samma, så om Anders Christiansen kan bli avstängd för den här fotografstolskastandet mot Hammarby, var det va?
Ja, det var mot Hammarby.
Ja precis. Det finns många som skulle säga att MFF får den typen av fördelar också. Oskar Lewicki blev till exempel kvar på plan, om man ska liksom dra det åt det hållet. Men för att stanna vid det här avstängningsfaktumet, så om man kan stänga av Christiansen för det, så kan man stänga av Stensson för det här.
Jag tycker det är ett rent sabotage mot liksom idrottens idé som man håller på med. Vi kan glida vidare på det här med domare. Det som Lewicki gör och inte åker ut för, det är ju att han drar i tröja eller arm möjligtvis. Det är någonting som har varit väldigt vanligt den senaste tiden. Och det är sagt enligt regelboken att drar du i en spelare så är det varning. Och det har domarna släppt mer och mer och mer på. Skruva åt, ta tillbaka kommandot, för att annars får allsvenskan stora problem. Och som sagt, de här filmningarna och inte minst det här med spelare som sätter sig ner. Man måste komma till bukt med det, för att annars så kommer publiken att tröttna. Alltså det är inte så att arenorna töms, men det tar bort en del av glädjen.
Nu tog ni bort en del av ämnet. Jag frågade om något helt annat och så bara hamnar vi någon annanstans. Ja.
Det var Cornelius fel.
Ja, precis. Vad innebär det för matchen och för MFF, frågar jag igen, att han inte är med. Innebär det något?
Ja, men jag var ju inne lite på det, att det rent konkret får det ju effekten av att Moisander går in som vänsterback, och att MFF då, som Max sa, blir kanske...
Alltså mittback.
Ja, vad sa jag? Vänsterback. Ja, mittback såklart. Får det lite långsammare inne i mittbackspar.
Skulle man å andra sidan kunna hävda att det är bättre att en riktig försvarsräv tampas med anfallsräven Marcus Berg?
Så kan det vara, för det kan vara så att Cornelius skulle kanske klampa över någon gräns eller sådär i straffområdet vid något tillfälle. Så att Moisander är ju inget dåligt byte. Det är inte så att liksom laget blir oerhört mycket försvagat. Mer än möjligtvis det på offensiva hörnor kanske.
Cornelius har ju haft en jättefin säsong, så det är ju såklart tufft att avvara honom i en sån här viktig match. Men ja, som vi säger, Moisander bör kunna fylla de skorna någorlunda i alla fall.
Förväntar ni er fler ändringar i laget?
Alltså, jag skulle tycka det var konstigt om Sebastian Jörgensen får starta en match till, men där får man ju reservera sig lite. För jag vet ju inte exakt hur Stefano Vecchia känner sig. Han kanske inte orkar mer än max en halvtimme. Då kan man inte starta honom. Men annars så tycker jag ju att Vecchia till vänster, Berg i mitten och Nanasi till höger känns som en mer vassare offensiv trio bakom Kiese Thelin.
Spelarna måste väl säga samma sak som vi. Att Jörgensen har haft stundtals jobbet och kan ju komma igen. Han har ju gjort assist, han har gjort något mål, men det finns ju någonting i spelet som inte riktigt klaffar. Och då måste han ju kunna stå tillbaka, så att kan inte Vecchia spela, så även om Taha Ali är en fantastisk inhoppare, hade jag ju startat honom istället. Jag tycker det är dags att han vilar.
Sen så gör ju Jörgensen, även om han inte ingen mördande konkurrens i det offensiva leden kanske, så han har ju assist på hörnan där då, och ändå har några inspel och sådär, och gör det ju inte sämre än någon annan, men man kanske hade velat ha honom som klart skinande bäst i någon match för att liksom motivera att de här fortsatta chanserna. Okej. Speciellt om veckor och är tillbaka.
Kanske ett tillslag med högerfoten.
Någon gång skulle han väl kunna, va?
Alltså man gillar de här Quaresma-figurerna som bara kör med en fot i alla lägen.
Man ska ju inte håna, men som fotbollsamatör, när man sitter i soffan eller på läktaren, så syns det ju så tydligt att det måste vara ganska lätt för försvararna att styra honom eftersom han aldrig någonsin...
Ja, nej, då måste man ju upp liksom på en Robben och Maradona-nivå för att det ska funka att använda, eller Messi. Man bara kör med en fot. Liksom. Innan vi går vidare så tänkte jag bara vi skulle prata om publikläget också. MFF meddelade på onsdagen att biljetterna utöver bortasektionen då är slutsålda igen. Och inför match mot Göteborg så är MFFs hemmasnitt 19 766. Och det finns alltså en rimlig chans att man slår rekordsnittet från 2004.
Ja, det ska ju mycket till om man inte gör det.
Som var 20 061 på gamla stadion.
Mm. Ja, man måste nästan tappa guldstriden här i de närmaste omgångarna för att inte slå det.
Mm. Bästa notering på nya stadion är 18 254 från 2017. Mm. Så det lär ju definitivt slås. Men varför är det, ser det ut så här just det?
Men jag tror det i grunden ligger väl förra säsongen kanske. Alltså hon var så dålig att...
Att folk tänkte, ja! Nej, men, ja, men,
nu, jo, men, nej, men nu är liksom Malmö med i toppen. Och det är där man vill ha dem och att det skapar någonting. Liksom, det blir en effekt, någon sorts dominoeffekt bara, att fler och fler vill titta. Så, sen har ju MFF ett stort tryck runt omkring sig, det kan vi ju bara konstatera.
Jag tror det blev en Rydström-effekt inför denna säsongen. Det kändes som att man liksom byggde någonting helt nytt och många ville vara med på den resan så att säga. Sen så är det ju inget Europaspel heller. Det finns de här 15 allsvenska matcherna och tillgår det är de som gäller. Sen så fick det har fått ett sånt där jättesnurr på det här nya biljettsystemet och att man kan ändå sälja sina biljetter. Om man har årskort så kan man sälja vidare eller låna ut sina biljetter på ett smidigare sätt. Det är väl svårt att säga att man har fått en enorm effekt av det. Men en liten sån effekt kan nog märkas och det kommer väl växa ytterligare framöver. Så det tror jag är liksom den omedelbara grejen. Och just det att MFF, liksom, åtta inledande segrar gjorde sitt verkligen. För nu var de där uppe i toppen och sen har det mattats. Men publiktrycket har ju inte tappat av det. Liksom. Man är kvar där uppe i toppen.
En detalj och en sak som kanske också har påverkat. Detaljen är ju att just det här man säger man kan sälja biljetterna vidare. Det är ju inte man utan det är MFF som säljer dem vidare.
Ja, precis.
Det ska folk veta att det är ju inte den som säljer biljetterna för att få några pengar. Men sen tror jag, tänk på det själv, ju mer jag tittar nu att det nästan smög undan. För det var sån uppståndelse innan på Pontusian som kom hem. Men när jag tittar på matcherna nu så gillar jag ju väldigt mycket vad jag får se. Därför att han symboliserar så mycket MFF bakåt i många generationer. Alltså, jag kan säga Patrik Andersson eller Christer Kristensson och det finns andra däremellan. Men den här liksom superenergin, kraften, man liksom, det utstrålar väldigt mycket runt honom. Att han ska vinna till varje pris. Det har inte gått så bra i början.
Nej, han har inte vunnit så himla
vunnit mycket. Så mycket. Men det finns ändå, det finns en aura runt honom och en nivå på hans spel tycker jag som gör det lite extra sevärt att se MFF.
Sen tror jag att det kan finnas en mer svårmätt aspekt av det hela också. Det är att den moderna fotbollen ute i Europa, vi ser ju en strömning av stjärnor till Saudiarabien och det är ju som alltså att den moderna fotbollen kommer allt längre ifrån. Tror jag att effekten blir att det kan nog inte förklara enbart denna säsongen nu kanske snarare lyft över tid där, men att man värnar sitt eget och svensk fotboll står för någonting annat på väldigt många sätt än vad som finns ute i Europa. Vi har vår föreningsdemokrati, vi har ett starkt VAR-motstånd och jag tror att liksom allsvenskan representerar någonting sunt i en ganska sjuk fotbollsvärld. Det tror jag också får folk att intressera sig och engagera sig mer för vad vi har här. Det är närmare, du kan fortfarande gå och få en autograf av en MFF-spelare efter träningen. Lycka till att göra det i Premier League.
Eller i Saudi.
Eller i Saudi, det blir så långt att åka också.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Till sist så ska vi prata om rivaliteten mellan Malmö FF och FC Köpenhamn som blossade upp ganska häftigt i söndags. Nu ska jag bara dra en kronologi här så att vi har allt i ordning.
Ja, men det är vettigt. Det.
I söndags så meddelade ju FCK att man skulle ha en träningscamp för barn på Hylje IP den 10 september i samarbete med Hylje IK. Det innebar att Hylje, som en av MFFs samarbetsklubbar, fick ta emot inte så lite skit. Det visade sig dock att det inte alls var frågan om ett samarbete och på måndagen så togs den formuleringen bort. Senare på måndagen så meddelade Malmö stads enhetschef för föreningsidrotts- och evenemangsavdelningen, Niklas Harris. Känd från vilken sport, Fredrik?
Handboll.
Bra. Jag ställer inga följdfrågor.
Legendar. Högljud.
Han meddelade i alla fall att FCK hade dragit tillbaka sin bokning. Och FCKs kommunikationschef Jess Mortensen skrev så här i ett mejl till Sydsvenskan. Malmö stad har, som jag förstår det, ställt in träningspassen av säkerhetsskäl på grund av hot. Vi tycker att det är väldigt olyckligt då de barn som väl att vara med nu inte får möjligheten. Men självklart måste vi sätta allas säkerhet främst. De här uppgifterna om hot tillbakavisades sen på tisdagen av Niklas Harris som istället anförde att det kunde bli högljutt, lite stökigt och en ganska tråkig upplevelse som skäl när Malmö stad då förmådde FCK att dra tillbaka sin bokning. Och med allt detta sagt, så var reaktionerna på det här rimliga eller orimliga, Fredrik?
Jag tycker att de är helt orimliga och väldigt beklagliga. Det är alltså hur det går till när man bokar en plan. Det är alltså det finns en öppen bokning på lediga planer och vem som helst kan boka in sig. Men Malmö klubbar har förtur till planerna. Uppenbarligen hade ingen huggt på den här tiden, den här dagen i september, så det fanns en ledig tid. Och det är ju lite oväntat att FC Köpenhamn går in och kör en träning i egen regi i Malmö. Vi har ju andra samarbeten, till exempel LB071 med Brönnby, men då gör man ju det tillsammans. Så att det är ju lite annorlunda då. Men det står ju FCK helt fritt att göra så här. De har inte brutit mot någon lag man behöver. Hör och häpna, inte fråga Malmö FF om lov om man vill göra någonting i Malmö. Det är såklart att det provocerar och det kommer att återkomma till sen, men det är knappast mer, jättemycket mer provocerande än att MFF tuggar sig så sakteliga in på boys och HIF-territorier i Skåne. Och visst, FCK är från ett annat land och det gör väl saker mer tillspetsande. Det finns en historik mellan klubbarna där också. Men Malmö brukar göra en rätt stor sak av att man blickar mot kontinenten. Men när kontinenten kommer hit, då är det plötsligt inte lika roligt längre. Där får man ju någonstans bestämma sig. Antingen så kör man internationella spelet eller så liksom vill man vara i Skåne. Liksom. Sen så är det ju, tycker jag, viktigt och man märker hur snacket har gått här kring att Malmö FF, när man säger att MFF reagerade, så är det ju många som tänker att det är MFF som klubb som reagerat och har gjort och slängt ut FCK. Så är det ju inte, att när man pratar om MFF här så menar man ju MFF-supportrar. Så MFF som klubb kan ju inte lastas för de beslut som fattades. Det är inte Niklas Kanén som har satt sig och ringt till Niklas Harris och krävt att de ska slänga ut FCK. Så har det inte varit här. Det finns ju MFF-supportrar som tror att det är så det har gått till. Mycket bra av MFF att man satte ner foten mot FCK. Det är inte så det har gått till. Däremot så tycker jag så MFF ska inte liksom ha ingen skugga ska falla på dem. Däremot så tycker jag, nu blir jag en håll på länge, men jag kör på. Däremot så tycker jag att Malmö FF supportrar och i viss mån Malmö stad bör ta sig en titt i spegeln efter det här. För det är ju mer eller mindre skandal, tycker jag, att supportrar insinuerar hot att de ska så störa en turnering för barn där 8-åringar spelas. Att man ska alltså gå dit och ställa till med sånt liv så att det riskerar att bli en otrevlig situation där. Och det är alltså detta som gör att Malmö stad ställer in. Jag tycker det är sanslöst överraskande att inte fler i MFF-leden upprörs av det här beteendet. Tvärtom, ganska många tycker att det är kanon. Och Malmö stad viker ner sig för de här... Det är ju inte direkta hot, men indirekta hot får man väl säga att det är. Jag tycker att man borde stå upp för de här barnen som faktiskt anmält sig till den här träningen och sagt att det är inte okej att hota fotbollsungdomar för att man vill liksom värna klubbmärket eller vad det nu är man tänker. Jag kan förstå att MFF-anhängare ser sig som segrare här, att man skrämde bort FCK. Men för mig så tror jag att det här skadar MFFs anseende ganska rejält. I allmänhetens syn blir MFF en klubb som är beredd att skrämma bort barn för att freda sitt territorie, även om vi vill poängtera att klubben inte står bakom det här. Men det är inte Malmö FF som föreningsfel, men jag tycker också med det sagt att klubben kunde ta ett tydligare avstånd mot den här typen av beteende, att man kunde liksom med större kraft faktiskt gått ut och sagt att det här är inte okej. För mig andas liksom det här supportarnas beteende, och det här kommer man ju få skit för såklart, jag tycker att det andas mindervärdeskomplex. Att MFF-supportrar är så pass rädda för FCK att de är beredda att skrämma barn för att få bort dem för Skåne. Pinsamt.
Det var en hel krönika. Är du vaken, Max?
Ja, jag är med. Det var mycket tankar som far fram och tillbaka här, för jag tycker det finns en hel del oklarheter. Inte i Fredriks resonemang utan hela historien här, så att säga. Så jag vet inte om man ska börja kommentera någonting. Så liksom, jag tänker så här. För att ta FCKs lilla del i det här, så kan jag tycka att med tanke på den bakgrund som har funnits så kanske det var lite onödigt att välja Malmö som ett val. Sen förstår jag att det är idrottsplatsen närmast bron, så det finns en logik absolut i det också. Sen sa du någonting där också med mindervärdeskomplex hos supportrarna. Jag skulle kunna vända det och tycka likadant men kalla det storhetsvansinne istället.
Ja, det kanske är bättre
ord. Jag förstår vad jag menar någonstans. Att vi är tillbaka till det här igen, och nu får jag också supportrarna på mig. Det är precis som att de tror att de bestämmer allting som sker runt Malmö FF, som berör Malmö FF och som sker i Malmö. Och, precis som Fredrik säger, att överhuvudtaget liksom att man tanken, för jag tror att det är många planer ute i Hylje, att det kanske var andra ungdomsevenemang planerade på söndag också. Att man skulle ha liksom någon sorts halvkrig eller något som var potentiella kravaller där ute är ju oerhört märkligt, och oerhört märkligt att supportrar resonerar på det sättet. Jag har väldigt svårt att förstå det, så att säga. Mm. Och sen vet jag Malmös bokningar och Malmös bokningssystem har genom åren, nu generaliserar jag väldigt mycket, men det har varit tveksamheter och inte alltid genomtänkt heller, så att jag vet inte var det ligger egentligen. Mm. Det var en sak till jag tänkte på som jag inte...
Jag kan bara smyga in där att jag tror också att den här aversionen och till viss del hatet mot FCK är kanske ingenting som är liksom präglar supporterskapet för egentligen speciellt många Malmö FF-supportrar. Jag tror de flesta inte bryr sig så himla mycket om FCK, utan det är snarare en klick som har liksom verkligen gjort den saken till en grej. För att på ett sätt så blir det också att man blir ju mer relevant på den internationella scenen om man har en stark rivalitet med en internationell klubb. Liksom. Det finns något som kittlar i den rivaliteten. Och herregud, det tycker jag ju också. Jag gillar ju att det finns motpoler på varsin sida sundet, och man har ju inte varit sen själv som journalist att dra nytta av den biten liksom, när man blåser upp de här Europa League-matcherna. Så det kittlar ju jättemycket. Men det är sådana här uttryck som det tar sig är ju... Ja, det här var inte snyggt liksom.
Men det, finns det någon förståelse för att det kommer, att det blev reaktioner?
Det var två saker till jag tänkte på bara där som att det skulle komma reaktioner, det var väl rätt så givet egentligen. Men jag tror det är två saker man ska tänka på. Fredrik har varit inne på det delvis, men det är ju att Malmö FF håller ju sakta men säkert på att lägga sig under Skåne Och det är ju inte någon grund negativ tanke, för det är ju stora delar finns inte elitfotboll på det sättet. Så man försöker ju skapa ett intresse runt Malmö FF, och man har väldigt fina akademier, välfungerade akademier på ett antal håll. Jag menar, Sebastian Anasi hämtade upp från Fjällkinges akademi, plus en annan spelare som jag har tappat bort nu, en av tjejerna. Så att alltså, Malmö FF jobbar ju också i hela Skåne på detta sättet, och faktiskt även utanför Skåne.
Så att det är många inte... av de talangerna som hämtat in på senare tid kommer ju från Mellansverige, ja, till exempel.
Så att det finns ju en absolut del i detta. Sen den andra saken är att jag är fortfarande lite förbryllad över hela det här evenemanget, eftersom jag såg ursprunget när det började figurera på Twitter. Det var ju en kort text som egentligen inte förklarade någonting på FCKs hemsida, och så kunde man köpa en plats via deras biljettsystem. Så jag har väldigt svårt fortfarande att se vem man vände sig till. Var det svenska ungdomar, eller ville man lura över danska ungdomar på en utflykt till Sverige? För jag har ju svårt att se att, ja, kanske en del föräldrar är så engagerade att de hittar detta på FCKs hemsida och bestämmer sig för att anmäla dem. För jag har inte sett någon annan marknadsföring. Och den har kanske funnits gentemot klubbar på något annat sätt i Skåne, det vet jag inte. Men...
Jag kan tänka mig att FCK hade hoppats att Hyllie faktiskt skulle marknadsföra detta. Ja. Och det kanske var en vecka bort att de skulle göra det, men nu kovänder de. Jag tycker också att frågan är väldigt intressant. Och det är ju egentligen en större diskussion. Hur ska MFF hantera FCKs svenska intresse? Alltså, de har ju lockat talanger och tränare från MFF de senaste åren, där Roni Bargi då är det främsta exemplet. Och det här är ju lite verkligheten nu, och MFF måste ju spetsa till sig när det kommer till att hugga talanger. Och jag tror i förlängningen kan den konkurrensen bli väldigt nyttig. Man måste satsa ännu mer på sin akademi, och visst, man kan inte mäta sig med de danska pengarna. För Bargi är ett sånt exempel där FCK la upp en jäkla massa pengar och det var för bra för att säga nej till för honom, och att han har ju inte den Malmö-historien, han var ju inte MFF så länge heller, det ska man kanske inte glömma då, men att man måste liksom verkligen spetsa till sin akademi, att man säljer in den för ungdomar, att det här blir det bra. Och det handlar ju om hela vägen upp till A-laget, där Hugo Larsson är ett fantastiskt exempel på vad man kan erbjuda ungdomar, och man måste fortsätta att slussa in de här talangerna i A-laget för att, ja, inte Danmark ska framstå som ett hetare alternativ. För liksom, danskarna tar ju inga fångar. Det visar man ju när man lägger ett träningsläge på skånsk mark. Det är ju till viss del en liten provokation, eller vad man ska säga. För att det var ju inte så att FCK hoppades på att hitta världens bästa åttaåring på Hyllie IP. Liksom, utan det är ju mer för att positionera sig, visa, ej, kolla, här är vi, och vi är nära. Ni bör tänka på oss när ni tänker på er barns fotbollsframtid. Så det är ju en positionering helt enkelt.
Sen är det ju lite grann, sundet är ju en liten vattendel med det här, men den
vi kan kalla det.
Med den moderna fotbollen och den mer traditionella svenska. För det är klart att FCK är ju drivet på ett annat sätt. Och det är ju en detalj i det hela som kittlar. Och jag vill egentligen betona också, när jag pratar om MFFs akademier, så, alltså, det är en väldigt bra verksamhet. Jag tycker inte det finns något fel i den. Absolut inte. Istället är det väl så att Malmö FF gör helt rätt. Men jag vet inte om alla människor liksom har hela den bakgrunden med sig också. Hur Malmö FF jobbar för att breda ut sin verksamhet.
Mm. Nej, det är precis så. Alltså, MFF akademi gör jättebra. Det är ju den bästa i Sverige, i särklass bästa akademin i Sverige, men det handlar ju liksom också att liksom verkligen nå ut med det budskapet, att alla fattar det också, för att nu det finns ett rejält, vad ska man säga, inom citationstecken, verkligen hot då från andra sidan sundet. Det är ju, även i form av Brunnby egentligen, att talangerna kan försvinna dit. Det får man ju vara medveten om. Nu ska vi väl också lyfta My Öst Gustafsson då, vår kollega som har skrivit om det här och varit nyhetsledande och gett den bästa bevakningen av hela det här. Det får man i Sydsvenskan.
Så är det.
Alltid.
Max har en sak till innan vi ska sluta. Det sitter folk utanför studion och väntar nu.
Det är så illa.
Alltså. Ja, så är det.
Ja, men det känns lite taskigt, för nu kommer de verkligen på sladden. Men jag tycker att vi får notera då att på en annan nivå, men inom Malmö FF fortfarande, så var det ju så att i veckan så vann MFF dam mot FC Rosengårds andra lag i DM. Och det kan ju låta, jaha, vad var det? Jo, men det fanns ändå en liten parallell, därför att man vann på straffar denna gången, och i fjol åkte man ut på straffar mot dem. Och MFF valde att spela ett väldigt ungt lag. Det var väl alltså klart reservbetonat, men man vinner ändå mot Rosengård i detta fallet, och de spelar ju samma serie. Det tyder för mig då på att MFF har lyft ett steg till gentemot förra året. Och det kan ju vara väsentligt att veta. Och man kommer alltså att spela en DM-final då mot antingen Lilla Torg från Division 2 eller Eskilsminne från Division 1. Och det är en mindre parentes. Jag tyckte just den här matchen var liksom en liten viktig värdemätare. Precis som cupmatchen för några veckor sedan.
Bra. Segertåget i serien fortsätter ju tuffa på med oförminskad hastighet.
Vi håller koll. Just nu är det tidigast om 5 omgångar de kan säkra seriesegern, men det kommer sannolikt att bli tidigare än så.
Det är ju något lite toppmöte ändå till helgen med hemmamatch mot Halmia.
Halmia som oväntat tappade i förra omgången.
Pejsles Halmia.
Just det. Nej, men det är väl den sista.
Exakt. I omgången efter det möter de i Fredrik Lindstrands Ljungskile.
Just det.
Borta plan.
För övrigt fortfarande det serielaget som har gett MFF den svåraste matchen. Tänk på.
Jag skulle precis säga för att Halmia är ju den sista värdemätaren i den här serien.
Vilken skymf.
Vi slutar där. Det här har varit avsnitt nummer 330 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej då!